Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam. LaxTon Ghost Sweden. Välkommen till LaxTon-podden, spökjakt på riktigt med riktigt. Med mig.
Riktigt med dig.
Och med dig.
Och med mig.
med Tony och Niklas, självklart. Vad ska vi prata om den här veckan?
det var väldigt robotiserat.
Nej, vi får faktiskt börja tacka för förra veckan. Vi var faktiskt då i drömmarnas trädgård.
Ja, vi kanske är där fortfarande, jag vet inte.
Nej, har du vaknat där nu?
Nej, jag sover. Men det här, sa du spökjakt på riktigt eller sa du riktigt på spöken?
Nej, va? Jag sa spökjakt på riktigt.
Ja, då drömmer jag fortfarande.
Ja, då drömmer du fortfarande. Du ser lite halv sovande slumrande ut här. Det var ena ögat halvöppet. Jag vet inte om du går i sömnen nu.
Nej, jag försöker se ut som Popeye.
Aha, okej. Okay. Som sagt, tusen tack för förra veckan och all typ av, alla kommentarer på Facebookgruppen, Spökjakt och Eftersnacksgruppen. Just att ni fortsätter diskutera ämnet, det tycker jag är superkul att läsa.
Ja, men drömmar är speciellt. Jag menar, vi alla har dem. Vi alla får uppleva dem på olika sätt. Och, ja. Mm. Vi tog upp lite grann vad vi har upplevt. Jag till och med försökte, vad ska man säga, rita upp en bild på den här energin eller vad jag nu drömde om. Jag vet inte vad det var. I den här korridoren med den här röken. Och
det var ganska målande bilden då, för jag fick ju se den också. Det var verkligen, då förstod jag hur du menade verkligen med den här röken omkring han som stod i korridoren, den här djävulen.
Ja, precis, så jag skulle förbi det där. Jag var tvungen att gå förbi det där. Jag vet inte hur man gör.
Har du läst kommentarerna vad folk tror att det kan vara?
Nej, det har jag faktiskt inte hunnit med, ska jag vara helt ärlig.
Ja, men jag läste några i alla fall.
Okej, men vad bra, då har ju du infon.
Ja, vissa tror också så här att det kanske var någon form av jobbångest efter semestern.
Ja, det är mycket möjligt.
Att det där djävulen, ja men det var jag.
Ja, det du ser.
Då stod i korridoren där. Och...
Ja, hade du haft en sån fin kostym?
Ja, nej. Men det får vi hoppas att det inte är. Men sen var det också mycket så här att man har någon form av hinder man ska passera. Att det inte var själva djävulen själv man drömmer, utan att det är ju en symbolik för någonting annat då.
Ja, säkert. Ja, men det är så jag tolkar det också. Det enda jag kommer ihåg är att det var så verkligt. Och just den här makten som jag snackade om. Att det var så, vad ska man säga, svårt att ta mig igenom det. Alltså det, jag visste att jag måste gå igenom det, men jag vet inte vad som kommer hända.
Nej.
Ungefär så.
Men det kanske har också att göra med att vi vet att vår höst här är väldigt intensiv. Och den djävulen fick symbolisera hela hösten.
Ja, det kan vara det. För det är, vi ska ju ut på lite så här okänd mark. Vi vet inte riktigt vart vi ska. Och vi ska göra massa grejer så. Det blir häftigt.
Det blir jättehäftigt. Och faktiskt nästa vecka. Du sa att vi ska göra det här redan den här veckan. Men det blir nästa vecka då egentligen. Det är då vi troligtvis kommer att podda ifrån en husbil.
Ja, precis.
Någonstans i Sverige.
Så vi stannar vid sidan och säger, nu är vi i Sverige någonstans och öppnar vi rutan och så får ni lyssna. Kan ni beskriva vart vi är genom att höra det här ljudet?
Ja, ja men jag vet aldrig.
Nej, precis.
Så att, men det blir jättespännande. Vi ska iväg och vi ska spela in både utredningar, vi ska också köra event som har varit inplanerat så länge. Och vi ska även då köra livespökjakt i Verkön faktiskt. Mm. Så den 17 september, det kan ni läsa mer om på laxton.se faktiskt, om man vill vara med på den här livespökjakten direkt sent. Och det är Verkön som vi väljer, Verkö slott heter det då. Och det är där vi spelar bland annat in spökjakt säsong 3 då, ett av de här ställena.
Ja, här kommer vi då köra, det i 3 timmar totalt. En timme är ju då för guldmedlemmar som är på våran kanal. Och sen är det 2 timmar som är fritt om man inte vill vara medlem helt enkelt.
Mm.
Men då missar man den första timmen.
Det missar man, och det kan vara då allting händer, vi vet ju inte.
Precis.
Alltså det är det som är så kul med livespökjakt i denna. Vi vet att vi kommer köra 3 timmar. Och som Niklas sa, första timmen för guld- och platinamedlemmar på våran YouTube-kanal. Och sen har vi då 2 timmar extra för de som vill då... var med oss helt enkelt. Och, ja, men kika på hemsidan så får ni läsa mer kring hur det där kommer gå till. Men det känns grymt spännande för det var ett väldigt, väldigt intressant ställe.
Ja, egentligen. För det som är mest häftigt med det här, det är att du verkligen isolerar dig där. Du måste ju åka båt dit. Och händer det någonting så, ja, då får du simma med stora sjöodjuret som ja, också har synts därifrån.
Just det.
Det är det som är så jävla häftigt.
Både sjöodjuret och de här mystiska ljusfenomenen också.
Jajamän, så det finns allt möjligt både inomhus och faktiskt utomhus. Och sen själva den här marken är ju brutalt häftig.
Ja, så vi får se lite grann var det här tar vägen. Och man vet ju aldrig, livespökjakt, det är ju live verkligen. Vi kommer ju filma allting med den vanliga kameran också så att säga. Så att om det nu skulle bli någon form av teknikstrul, vi har varit med om det förr, så förhoppningsvis så finns ju i alla fall allt råmaterial kvar på huvudkameran.
Jajamän. Och sen lägger vi upp det helt i oredigerat material egentligen. Vi bara hivar upp alltihop som det är.
Ja.
Från kameran så får ni titta en gång till.
Om det behövs.
Ja, om det behövs.
Precis. Har vi klockren, täckningssändning, allt funkar perfekt, ja men då är det ju live som gäller så att
säga. Då är det live.
Man kommer kunna se det här lite grann i efterhand. Länken som man får är giltig i 24 timmar ska vi säga också.
Jajamän. Och då kan man gå igenom det en gång till.
Mm. Yes, men från Verkö slott så är ju inte steget långt till dagens ämne. Och dagens ämne, ja men det är faktiskt att diskutera, prata om, grotta ner oss i, fundera över spökjakt. Och det vi gör egentligen är iväg kring spökjakt. Vi har ju varit på väldigt många ställen, vi har spelat in 3 säsonger.
Mm.
Och nu tänkte vi grotta oss ner i säsongerna, tänker vi lite grann. Och prata men lite grann om hur det är att spela in, vad som har hänt under de här fantastiska säsongerna och lite grann hur vi känner lite inför en kanske kommande säsong också.
Ja, jag kan säga så här, det här är onsdag idag. Podden släpps imorgon på torsdag. Och det här är, vi drog det på våran live lite grann vad folk ville höra i podden. Det här var ett av de ämnena faktiskt, prata om spökjakt. Och det vi kommer prata om det är ungefär vad jag och Tony kände. Vi kan inte gå in på vad de andra kände eller... vad de andra upplevde kanske sådär jättedjupt. Utan det här är vad jag och Tony har med i bagaget efter vi har varit ute i Europa, i Sverige. Och sen kanske den här känslan hur det känns att vara delaktig i ett stort projekt. Alltså spökjakt är otroligt stort.
Jag tror inte många förstår hur stort det är egentligen. Det är ju inte som sagt, det är inte jag, Niklas, Jocke, Jonna, Daniel och Andreas eller Serafia som nu var då i säsong 3. Utan... det är ju så, det är ju så många runt omkring. Jag tänker på alla som inte är iväg och åker iväg och är på själva onset så att säga. För på platsen så har vi ju ett antal kameramän, vi har ljudtekniker, vi har assistenter, vi har producenter. Vi har allting runt omkring det så att hela logistiken ska fungera. Och jag tänkte att vi kan prata om det alldeles strax, hur allt det där går till. Sen har vi alla som är på hemmaplan, kan jag tänka mig. Alla som tar emot allt material och ska redigera och... få ihop de här avsnitten.
Mm.
Och även inför de här spökjakterna, all research innan på de här platserna, så sitter det också ett gäng och tar fram alla de här fantastiska ställena. Så att det är ju ett stort, stort lagarbete för att få ihop det här överhuvudtaget.
Ja, definitivt. Och det vet vi när vi är på setsen också, man får den här trygghetskänslan och att det finns individer runt omkring som hjälper till. Alltså jag vet hur det är när vi själva är iväg. Då är det du och jag som gör allt.
Ja. Allt, precis. Johan har ju kommit in på slutet.
Ja, nu är precis. Och det är vi jätteglada över att det blir en avlastning så här. Men när vi är på spökjakt så får man hjälp, väldigt mycket hjälp runt omkring. Och det är skönt.
Mm.
För det är ganska slitsamt, för det är många timmar vi håller på att spela in sen. Och gå runt i det här huset och rör sig i de här miljöerna. Det är det som gör att vi också blir så jävla slitna. Och då är det skönt att någon annan kanske kan vara den som kör oss till exempel sen till nästa location.
Mm.
Och få åka bil bara så att någon annan ska bara, jag kan ju vila här emellan. Helt otroligt.
Ja, där är jag lite issue faktiskt. Jag gillar ju att köra. Bara för att I don't trust nobody. Nej, det gör jag faktiskt. Men jag vet inte, för mig att köra bil är lite grann som att...
skita.
Nej, ja. Ja, nej. Det borde bli väldigt kladdigt i bilen. Men inte det, utan att man faktiskt får bara... Det är nästan som att meditera på ett sätt. Ja. Jag mediterar ju inte annars, som man skulle säkert behöva. Men att sitta i bilen och man hinner tänka väldigt mycket, reflektera, man hinner... Ja, jag tycker ändå soften då. Så länge man är... Alltså man måste ju ha pigg självklart, och att man känner att man orkar köra. Annars kommer man inte köra.
Det är det jag menar. Det finns ju alltid chansen att någon annan kan göra det.
Ja.
Annars hänger det bara på dig och mig. Nu finns det chansen att någon annan kan köra bilen också, så vi kan hinna återhämta oss.
Det är ju sant faktiskt.
Det är det som är fördelen. För när vi sticker iväg, som nu vi ska åka iväg, det är tur att Johan är med.
Ja.
Och vi kommer ju som sagt rulla iväg med en husbil, och vi kommer ju åka otroligt långt. Och vi behöver ju däremellan också sova.
Mm.
Och man vill ju helst vara vaken när man är två i bilen för att hjälpa varandra. Att man kör rakt och den chauffören inte somnar. Men nu är vi ändå tre, så då kan ju en gå och vila så man kan rotera här.
Ja.
Så det är en fördel. För det, jag tycker det är så väldigt viktigt just när man ska göra med spökjakten. Vi behöver ha all energi vi har för att kunna göra ett bra, vad ska man säga, en bra utredning, ett bra sätt att jobba. Man kan inte komma dit och vara helt dränerad. Man har inte ens energin eller någonting att ta av.
Nej, men det är där det ställer stora krav på logistiken kring det hela. Så att vi verkligen, för att det är ju, när vi åker iväg, och vi ska nu ta det riktigt från början då, vi får reda på att okej, vi ska åka till, jag tänker vi börjar med säsong ett då.
Ja,
ni ska åka till Irland.
Ja, just det.
Stället heter Loftus Hall, ett av Irlands mest hemsökta platser.
Så jag kommer ihåg, jag satt bara hemma och gapade, jag var what? Härligt.
Dreglade du också?
Nej, inte dreglade, men jag satt bara och gapade. Men det är helt otroligt, vi ska hit nu.
Ja, var det ett ställe som du kände till innan?
Absolut, absolut.
Hur kan du beskriva, på vilket sätt känner du till det där innan?
Nej, men Loftus Hall är ju ett ställe som många har varit till, och det är många som har upplevt olika saker på det här stället. Och jag kände bara att det här händer nu. Vi har hållit på med laxen så jävla länge, och vi har haft funderingar på hur ska man kunna ta sig dit. Men det kostar ju ofantligt mycket pengar. Och helt plötsligt så bara dimper ner, vi ska dit.
Ja.
Då blir man så här, vänta nu, det här är helt otroligt.
Mm.
Vi har tagit oss hit nu. Det är helt, helt otroligt.
Nej, och för besöka de här platserna. Och som sagt, det börjar där. Okej, ni ska åka hit, ni ska ta er hit. Flyget går här, och redan innan, alltså, ni ska bara förstå hela logistiken att få med all utrustning för våran del. Och då pratar jag inte ens, alltså kameramännen och ljudteknikerna. Alltså det är ju en helt annan grej kring dem. För de har ju också ofantligt mycket utrustning som ska med då. Men bara för våran del att få ihop, okej, hur många bagage behöver ni? Ja. Exakt, alltså ska bagagen väga så här mycket? Hur kan vi packa så att minska antalet bagage utan att det blir övervikt på väskorna? Och ni som har hängt med ett tag, ni vet ju om att vi har ju väldigt, väldigt mycket utrustning. Och menar, bara nätverksväskan med all kabel. Ja. Jag vet inte vad den väger, för det är ju 600-700 meter nätverkskabel, och den väger en del.
Ja, den var ju, ja, jag vet inte. Den är ju som upp, vi fick ju dela upp den bara i tre.
Ja,
något sånt. Och sen fick vi, jag vet att jag hade skärmen i alla fall i min resväska.
Dataskärmen?
En dataskärm som jag var tvungen att ha till övervakningssystemet. Den hade jag i min resväska.
Ja. Ja, men det är ju så. Och så packar vi om, att vi fixar donar så att man får ihop det där. Oftast är det väldigt tidiga månader, så vi får ju åka mitt i natten för att komma fram till flygplatsen i tid. Eller då åka dagen innan då på oss och sova över någonstans då. Typ uppe vid Arlanda någonstans. Det som sen händer då, det är ju själva resan dit. Och sen mötas upp då, okej, då är det hela logistiken att få ut hyrbilar. Och det är inte alldeles enkelt.
Ja, innan det Tony, så är ju också logistiken att få ut alla grejerna så inte de blir kvar i Sverige till exempel.
Ja, du menar så. När det landar sen att allting har kommit med.
Ja, alltså jag vet inte hur många gånger vi har sprungit på flygplatserna. Alltså våra väskor. Och vi satte ju dem i stora påsar.
Ja.
Och vi plomberade de här, och bara för att de ska kunna lyfta på det så var det tre väskor i en påse.
Mm.
Och vi kommer till, jag vet inte vart det var, jag tror det då när vi är på väg till Loftus, så vi är inne på någon flygplats där och alla grejer kommer. Våra resväskor, alla kameramännens grejer kommer, men jag tror vi saknar en påse.
Ja, var det inte den som var uppriven där på Dublins flygplats där?
Precis, den hade gått sönder. Då låg den på ett annat band.
Just det.
Och vi fick ju springa runt och så bara, ja, där kommer någonting ut. Så
just det.
Tänk om det hade varit alla de viktigaste. verktygen som ligger där. Det, vi visste ju inte riktigt vart allting kommer ut, men
nej.
Så var det.
Nej, men det är häftigt och precis. Så det är ju det steget. Och sen är det allt det här med hyrbilarna, sen försöka ta sig till okej, var ska vi övernatta och var ska vi spendera våran tid innan själva inspelningen då? Så att det är mycket kring det. Och jag kan tänka mig bara få ihop logistiken kring det. Att okej, det får inte vara för långt ifrån där vi ska spela in för att minimera resorna.
Ja.
Och åka bil, att vi inte har någon hotell eller övernattning typ 2 timmar bort från Loftus Hall till exempel.
Precis.
Och
sen är det ganska roligt. I England så kör de på fel sida av vägen också.
Ja, det var intressant.
Och sen sitter du på fel sida i bilen också.
Det var också ännu mer intressant. Och just att, för man kände väl ganska snabbt när man hoppade i bilen där, att jag kommer inte klara av att köra manuell låda här. Utan det hoppas jag automat.
Ja.
Och det var det ju, tack och lov.
Ja.
Annars hade vi ju problem att växla med vänster hand.
Vi kan säga så här, om ni tittar på själva spökjakt också, så är vi olika som kör med bilen också. Det är inte, ja, du kör ju ganska ofta faktiskt i spökjakt i en bil. Mm. Men vi varierar ju och försöker ha olika chaufförer hela tiden. Men jag fick köra i alla fall, inte kanske i Loftus, tror jag. Nej, inte i Loftus. Jag körde i...
Det var en norrländsk tänkning, såg jag. Nej, det är bara Loftus.
Alltså, nej, men jag tror det var England, eller om det var
England. England, tror jag.
Ja, där körde jag, kom igen.
Just det.
Det var häftigt.
Men som sagt, om vi hoppar till in i själva utredningen, vi kommer till locations, det är väldigt många timmar som ska läggas med alla bilåkningar och drönarflygningar och fram och tillbaka och innan vi kan gå in i själva byggnaden.
Vi får inte gå in i huset förrän vi ska utreda det.
Precis.
Allting, det är ju runt omkring, det är bilåkningar, det är drönare och alltihop. Och sen, när vi sen är i huset, då är det dags att börja utreda. Vi får inte ens tillgång till att se det.
Nej, och då är det dags verkligen. Och det är då vi ska utreda. Och bara den dagen är alltså en mastodontdag. Alltså, för det är så mycket att göra den dagen. Med dels att vara vaken hela natten. Alltså, vi kör ju på så många timmar från morgon till kväll här nu då. Natt, dag, morgon. Alltså det är, allt det går rätt. Alltså jag vet, inspelningsdagen, alltså du är som en zombie sen när det där är klart.
Ja, vi dygnar ju. Utan problem.
Ja. Och, men som sagt, under själva utredningen, det är ju där allt händer och det är där allt spännande händer. Och om vi nu ska blicka tillbaka, och vi pratar nu om första avsnittet, Loftus Hall. Starkaste minnen därifrån?
Ja, det är ju det, alltså, att jag funderar lite grann. Det är mycket som har försvunnit, mycket som flyter ihop av allt möjligt här. Men det är som, snackar vi närminnet igen eller?
Du kommer ihåg att jag varit på illa där.
Som en liten amöba här.
Ja.
Nej, men Loftus Hall, jag vet i alla fall, mina första intryck var ju så här när man kommer in där. Det är att, alltså det är ju overkligt, vi är här nu. Och sen vill man ju se det här korset i trappen till exempel.
Mm.
Och det här bara... magnifika trappen som jag vet att jag hade sett i en film också, jag kommer inte ihåg. The Lodger ska jag säga, heter, jag kommer inte ihåg.
En skräckfilm eller?
Ja, en skräckfilm. Och där, och jag bara, vart är den där luckan? Och så hittade jag luckan i golvet också, det är den som är med i filmen. Och jag blev så här, wow, jag står här, det är som att vara på set för en skräckfilm också.
Ja.
Men sen miljön runt omkring där, man känner ju bara att herre jädra vilket ställe.
Mm.
Nej, det är riktigt häftigt. Och bara för att röra sig på de här ställen, för man har ju sett så otroligt mycket klipp därifrån när folk har gjort utredningar. Och nu rör jag mig där själv.
Jag tänkte på det, det hade ju en sån häftig historia om det här med hålet i taken, djävulen som hade spelat kort där, och när man tittade under bordet så hade han klövar. Det var ju verkligen så här, det var ju en väldigt nice story, och mycket mer med de andra rummen. Jag tänker kring det här sovrummet nere på bottenvåningen.
Ja.
Den där sängen som var mitt i det rummet. Det var ju mycket som fanns där, och korset i trappen där flera hade dött. Och jag minns, alltså förutom den här magnifika trappen när man kommer in, det är som ett, alltså en enorm, jag tänker typ på Titanic när man kommer in där. Alltså den trappen som man möts av är ju så otroligt vacker. Alltså. Det är riktigt fint hantverk där. Men det jag tyckte var mest creepy med Loftus Hall, det var när man gick upp mot de här andra våningarna i de här trapporna och kommer upp i... Alltså jag kände ett jäkla obehag i själva trapphuset, eller inte trapphuset, det var ju typ ett antal trappor upp på de andra våningarna. Och de här långa korridorerna där uppe. Det här mörkret som var ändå, det var en speciell känsla. Man har inte känt det där så ofta, men där var det väldigt påtagligt tycker jag.
Egentligen kändes det som två byggnader egentligen.
Mm.
Först det här med trappen, det var fina, den pompösa, det var väldigt vackert. Och sen rör du ju den där trappen där. Och sen när du går upp där, vart det här korset där, och så fortsätter du upp och så börjar du komma till den långa korridoren.
Mm.
Och där var det en helt annan känsla.
Mm.
Och jag kommer ihåg producenten som var där. Och han sa, när vi höll på att sätta upp kameror. Då och jag sprang ju med kablar och kameror och placerade ut överallt där uppe.
Just det.
Och vi sket ju att tända ficklampor. Vi gick ju i mörkret bara. De skulle bara ut.
Ja, som vi brukar.
Ja, som vi brukar.
Ja.
Och han sitter, när vi kommer ner, sitta med händerna för ansiktet och titta på oss. Bara, hur i helskotta kan ni bara gå upp och gå i det där? Jag fattar inte. Så jag bara, nej men nu är det arbetsmål. Nu är det bara ut med allting så vi kan dokumentera. För jag vill inte missa någonting.
Nej, nej men det är ju så. Vi går ju ofta själv. Alltså, och går runt. Och vi, det enda vi kommunicerar via, det är en walkie då. Så att vi bara, okej, är vinklarna bra nu med kameran? Får vi rätt? Har vi rakt rätt kablage på rätt ställe? Funkar ljudupptagningen? Men vi står ju, en är nere vid övervakningscentralen och en är ju själv oftast runt i huset då.
Ja, precis. Precis som där när vi gör våra egna spökjakter också. Så.
Precis. Så det är ju helt samma egentligen då.
Ja. Yeah.
Och det kan jag förstå att många tycker att herregud, hur törs de gå själv? För det är ju inte många som törs göra det i det här spökjakts-crewet om man säger så. Att de vill ju ofta att du och jag är med.
Ja, absolut.
Man vill ju inte gärna ibland till och med inte ens gå på toaletten. Utan man bara, kan inte ni följa med?
Ja.
Det vet jag hände ju till exempelvis i Ancient Dramin.
Ja.
Det var ju ett himla obehag. Det sa man, kan inte lax dem utanför toaletten här när vi går?
Precis. Du och jag rör oss i de här miljöerna så ganska ofta. Vi är ganska van vid det här. Och sen att göra allt det här på sätt är ju, för mig är det ju det här att få röra mig ensam i den här miljön.
Mm.
Vad kommer jag få uppleva? Kan jag få uppleva det ultimata? Och även om jag inte har någon kamera, kan jag bara... För nu är jag ändå på Loftus Hall till exempel.
Mm.
Kommer en dörr öppnas? Eller kommer jag se en skepnad? Eller vad kommer jag få uppleva? Så jag gör det gladligen.
Mm. Ja, men det var intressant och det var en väldigt speciell miljö att få gå runt i, verkligen. Och vi fick en del grejer på vår utrustning som dokumenterades. Jag vet att produktionen och producenten mådde väldigt dåligt där.
Mm.
Till och med så att han kräktes där.
Kameraman också
som ja. Kände det jätteobehagen. Jag vet inte om det var rum nummer 7 eller vilket rum det var som...
Ja, det...
Nu minns jag inte riktigt.
Det var inte 3.
Ja, du ser närminnet igen, men...
Nej, jag kommer inte riktigt ihåg heller.
Det var ett av rummen i alla fall där kameramannen till och med började skaka. Att det var så intensivt en dag.
Ja, precis.
Så att det är ju, var en väldigt stark utredning. Och första utredningen för oss alla utomlands.
Ja.
På det sättet. Ja, klart vi har varit i Norge, men just att komma iväg till just Loftus Hall. Ja, men det var verkligen speciellt.
Det var speciellt. Det känns overkligt. Och jag menar, det som jag sa tidigare, man hade typ drömt om att få... på det här och nu helt plötsligt står man där.
Man kan säga att det enda som drog ner betyget lite grann för Loftus Hall, det var väl lite grann det att man hade gjort om lite, för det kändes, nu var vi ju helt själva där så sätt, det var ju bra, men man hade ju byggt om en kafédel och så hade de en typ av sån här, ja men du vet, en snurra man går in som när man ska åka Balden på Liseberg typ.
Alltså räkna deltagarna.
Precis en sån. Och sen hade de ju lite grejer där inne som man hade utsmyckat det lite grann som, ja men du vet, något skelett som hängde och nu syns ju inte det när vi spelade in för vi tog bort allt sånt där.
Ja.
Men man hade mycket sådana krimskramp som inte hade behövts funnits där. Man behöver inte göra det till ett gasten eller ett spökhus.
Nej.
På det sättet. Utan det hade räckt med att väggarna skulle få tala om sig så då. Det behövdes inte all den utsmyckningen. Det drog ner tyckte jag. Det kände man, fast man hade inte behövt det där.
Nej, precis. Men jag funderar också. Det kändes som att det var inte bara själva Loftus Hall, spökgrejen som de hade med att göra. Utan det var till och med det här med att det har spelats in en film här.
Mm.
Du kan gå runt här på dagtid och få höra. De hade lagt så mycket så här, vad ska man säga, ljud från högtalare. Så folk skulle få en visualisering av det här, hur det skulle vara om... den här djävulen satt upp i taket och vad det var. Så vi rök ut alla kablar alltihop där.
Jag tänker synd om dem sen när de ska koppla ihop det där. För vi slet ju bort allt sånt där. Jag och Niklas gick runt där och bara, nej, det är inget ljud. Det ska inte finnas något ljud som är ditsatt överhuvudtaget. Att allt ska bort. Så vi gick ju runt och letade allt och slet ut alla kablar. Så att det blir ju, ja, hoppas de fick ihop det där sen. Varsågod.
Nej, men så det är det som är grejen. Vi vill ju få det att vara som den miljön det ska vara och... Jag är glad att det där var ju också bara vid trappen och lite i början, de här högtalarna. Men när vi var på den andra sidan där vi har det korset i trappen, där fanns det ju inte.
Nej.
Det var som en gammal del som inte var rörd av någonting. Och det är där jag också hör det här med dörren, som att någon rör i den.
Just det.
Så det är riktigt häftigt.
Det som är också intressant här, alltså, det blåste nog enormt mycket när vi var på loftet där.
Ja, verkligen.
Och jag minns ett rum högst upp, det måste vara en hål i väggen någonting, för det var en garderob som stod. Det lät som det var en miljard bin i den där garderoben, kan du det?
Ja.
Det bara bzzz, alltså surrade riktigt så här hårt.
Det jag tror var att det låg en kartong eller någonting som de hade satt ett skåp framför och där låg och slog.
Ja.
Och då vibrerade den. Och den vibrerade så jävla fort som du säger. Det lät som bin helt enkelt.
Mm. Och nu var vi inte så mycket där. För det gick ju fanns inte att spela in där. För det var ju så himla högt ljud. Så att, och stackars kameraman som råkade, alltså drönaren. Fick en drönare oftast ju, tyvärr. Den fastnade i en ledning på grund av blåsten också.
Ja.
Och det är ju inga billiga saker det här. Så att det var en, på så sätt en liten olycksdrabbad utredning.
Ja.
Så.
Men det hände väl inte någonting mer, ingen skada sig eller något sånt där tror jag. Förutom lite spya och någon som höll på att kollapsa. Men.
Ja, lite svinn får man räkna med. Nej, men det ingenting mer just kring det. Men det var ett väldigt häftigt ställe, Loftus Hall. Så har man möjlighet att åka dit så kan vi ju varmt rekommendera det.
Ja.
Vi ska nog inte prata om alla avsnitt så här ett och ett, vad vi var så här. Men om vi skulle lyfta ut någonting mer från säsong ett då. Jag tycker ju Hauska Castle, det är ju också något vi behöver stanna till vid.
Ja, det tycker jag. Ja, absolut.
Det är också ett så här fantastiskt gammalt slott. Ett slott som byggs, ja, man vet inte riktigt varför det placerades där det gjorde. Men det är också det här kapellet som är byggt, alltså, på helvetets gap, eller vad säger man? Ja, man tänkte förra.
Hålet till helvetet.
Det är till och med. Det var där Jocke satt sig med Ouija-brädet till exempel.
Precis.
Och hade en väldigt lång session med brädet. Samma bräde som vi då har här på museet idag.
Jajamän.
Väldigt laddat föremål som folk här inne när de går runt här tycker ibland att den här palchetten att den då flyttar på sig. Många känner ett jätteobehag kring det här och många känner ett mörker kring det här brädet som vi har i mitten av det här museet då.
Vi ska inte glömma bort att den har varit med i säsong 1 och 2 där i Ouija-bordet. Mm. Så den är tokladdad.
Det är som intressant också, vi minns ju när vi packade upp det här Ouija-brädet här på museet. Och vad vi hittade i kartongen där. Vi hittade ju, för det första så ville ju produktionen att det här brädet skulle förstöras.
Ja.
Men du fick ju med dig, du smugglade med dig i våra nätverksväska så vi fick hem det, för det är ditt bräde.
Ja, ja, ja.
Och, men sen rör vi ju inte det. Vi går med, om man måste röra det så har man handskar på sig eller så flyttar vi hela bordet om vi nu behöver flytta på det här. Men det som är intressant ändå här, det är ju det att när vi packar upp brädet så ramlar ur en kristall plus en liten handskriven lapp.
Jajamän.
Och vi tänkte, vad fasen kommer det här ifrån? Precis. Så vi tog ju och separerade på det där och satte nu, kristalllappen har vi kvar fast i en byrå jämte här nu då.
Ja.
Men den där las ju dit av Andreas, jajamän, mediumet, för att kapsla in och skydda att inte det som fanns med där skulle spridas ut.
Ja.
Och tyvärr så råkar vi ju ta isär det där. Omedvetet.
Nej, men det var det som, när jag tog ut det så såg jag att det låg där. Jag tänkte, nej, det här måste jag separera på. För jag vill att de energierna ska...
Ah, ja, du gjorde det medvetet?
Ja, ja, ja.
Jaha.
Det är därför jag har lagt i en låda här på museet. Och det är ungefär 2 meter emellan. Men jag kan säga så här. Under nätlivarna härifrån för platina medlemmar så hör de det handtaget på den lådan slå så här. Så när folk kommer hit som har tittat på liven, de letar efter ett handtag och så säger de, det är det här ljudet. Då brukar jag säga så här, öppna upp och titta i den lådan. Och där ligger kristallen.
Mm, är det ditt fel då?
Nej, men jag vill inte ha dem ihop, utan nu ska vi separera. Ja, nu, okay. Inte. Nu är det ingen som ska röra det där bordet.
Så. Det är intressant, för jag har på guiden sagt att vi av misstag faktiskt tog isär dem där. Men då vet jag att det var en medveten handling av...
Jag ville separera dem. Det
mister
inte
här, okej. Okay, ja, okay.
Ja.
Bra, då har vi koll på det. Men om vi backar tillbaka till Hauska då. Vi hade det Ouija-brädet, vi hade den sessionen där. Hauska Castle var ju också en fantastisk byggnad. Och jag minns ju när vi träffade ägarna till det här slottet hur hon var väldigt speciell den här dagen. Men nästan som att hon lockade dit oss, medan den här vaktmästaren som inte pratade engelska, han ville varna oss för att åka inte dit typ.
Ja.
Men hon bara, it's okay, it's okay, it's a great building, så här, vet, great castle. Men man kände hennes ögon, hon var som... Hon var väldigt märklig, tycker jag.
Ja, men hon var speciell. Men det var det jag tänkte så här. Vi ska inte bygga vår uppfattning kring stället genom att titta och lyssna på henne. Utan nu ska vi vara där på plats. Och vad kommer vi få uppleva?
Mm.
Och jag kommer ihåg när vi står där och helt plötsligt börjar med ögonen mina. Jag fattade ingenting. Som att jag hade grus genom det.
Just det. Men det var ju kapellet också.
Precis.
Och där det började. Men sen jag tänker på det vi hörde, de här stegen på andra våningen. Som sprang där upp när vi var i det här rummet. Vad kan man kalla det? Samlingsrummet där vi hade en väldigt stark avslutande session egentligen.
Ja.
Det minns jag jättetydligt och jag vet att producenten också, hur han springer förbi allihopa upp för trappen för att dörren drar igen bakom han.
Ja, just det.
Ja, han är ju sist. Sen när precis när han passerar den så smäller den igen bakom honom. Han bara springer upp och är väldigt så här. Ja, han kände väldigt mycket och det ja. Kan man ju förstå. Men det som helt klart sticker ut, det är ju många sessioner när vi går runt där och man känner ett stort obehag. Men det jag tycker, det är ju faktiskt den avslutande sessionen där. När vi står och alla mätare verkligen skriker där. Att, jag vet att Jocke håller på att provocera något enormt där. Och man känner bara, men nu räcker det. Nu har vi fått tillräckligt. Det är till och med så att hundarna utanför står och ylar här nu.
Ja. Ja, det är helt otroligt. Och så från vårt perspektiv tycker jag det är så intressant också. Vi ser ju de här energiförändringarna som händer som får allting att gå igång.
Mm.
Och till och med så att hundarna reagerar på den här signalen. Och det är ju en ton som inte du och jag hör. Det här spelas inte in den här tonen, utan det är någonting, även ett ljud måste ha kommit. För hundarna blir ju galna där ute.
Ja, eller så var det av aktiviteten, att de kände av energiförändringarna. Att de kände av det, att det var så starkt inne att de till och med
ja.
Reagerar. Att det kanske inte ens var en utrustning, utan det var det i huset som drog igång allting där.
Ja, men det är det jag menar. Att vi först har vi de här energiförändringarna. Vi har ju EMF som kommer upp. Vi har någonting som rör vid sakerna.
Mm.
Och det jag också tror, bakom allt det här så ligger det också ett ljud. Och det här är ljudet som hundarna blir galna av. För det ligger en sån underfrekvens att bara hundar typ kan höra.
Ja.
Som en hundviselpipa ungefär.
Ja, just det.
Men det är ju våran teori på det. Men det är som du också säger, det kan vara så att hela slottets energi blir så stark så hundarna kände av det också. Så det kan det vara.
Ja, men väldigt häftigt ställe. Och ja, men det slottet i Tjeckien sticker verkligen ut alltså som ett starkt minne. För det är som, om man tänker på det vi gjorde där, det är som Loftesål var det första.
Mm.
Sen var vi, alltså det är i Tyskland också häftigt.
Ja, ja.
Hallstätte Grabowsche.
Grabowsche.
Ja, hur man uttalar det.
Ja.
Nej, men det var ju också ett häftigt ställe och mycket minnen kring det också. Häftiga byggnadskomplex och sådär. Men om man verkligen måste välja ut några så är det verkligen då Loftesål, Hauska och Ancient Ramin.
Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Och Ancient Ramin, det är ju, ser inte mycket ut i världen. Det ligger alldeles vid vägen, det ser ut som ett litet hobbithus tänkte jag säga. Alltså det ser ju inte speciellt ut, men när man kommer in i den där miljön alltså, wow.
Nej, det, och sen, jag vet ju bara av allt man har sett med alla andra team som har varit där. Och nu, som sagt, nu står jag här också, det är helt otroligt. Men just att få vara i den här miljön, titta runt omkring och veta om vad som har hänt på marken här. Men att de också har haft så här hedniska offerplatser utanför den här byggnaden.
Mm.
Och när man kommer in sen, man får gå runt där, vi kommer ihåg när vi går första där. Och man ser det hålet där de har grävt och börjat hitta olika saker. Det är helt otroligt.
Mm.
Och så står man där och bara, jävla, vi ska utreda det här ordentligt sen, det här blir så jävla coolt.
Jag minns ju också de här svarta skuggorna som rör sig på golvet. Ägarna pratade om att det här var ju den här poltergeisten Tommy som rörde sig där. Och hur tydligt det där var. Att vi till och med trodde att det var verkliga, typ råttor. Men det var ju större än råttor. Det var ju stora, alltså, det var en grävling typ i storlek. Alltså den var ju, för det var så stort och svart och rörde sig så fort mellan, på golvet. Det bara drog iväg så här.
Ja, det var så stora svarta klumpar. Alltså, först trodde jag faktiskt det var stora så här bisonrotter eller någonting som gick emellan. Men det vi såg var ju svart. Sen vet jag att Daniel reagerade och så sa han, det var ju någonting vitt som... Han såg en vit sån glump.
Just det.
Och det här är ju också intressant. Vad var det här? Och då vet jag att vi ställde frågan. Då säger hon, men då har ni ju sett poltergeisten.
Ja, just det. Sen är ju hela den här utredningen, alltså hur Daniel blir. För han blir ju väldigt märklig. Han beter sig väldigt konstigt. Jonna mår ju inte alls bra. kring det här. Men det som också sticker ut, jag vet ju när jag är med Danielle uppe i det här röda rummet, jag minns inte namnet på det, var det Devil's Room? Mm. Ja, hur som det här röda, det är massa rött var det i alla fall. När vi ska försöka lägga oss där, vi lägger oss där och tar handkameror bara, och hur hans ögon bara skiftar från grått till svart. Men även hur han då, han vägrar göra det här korset, vet, att om man nu har fått med sig någonting, så vill ju, försökte Andreas få honom att göra det här, ja, med korset, att man ska, ja, göra någon form av symbol för att jag ska lämna. Han gjorde bara halva hela tiden, han gjorde ju inte hela.
Nej, jag vet inte, för det där stället, ja, av allt man kände där så var det så intensivt. Det är en ganska liten byggnad, så när du rör i det så var det så i det hela tiden.
Mm.
Och vi har ju de här dörrarna som timelapsen råkade fånga precis samtidigt.
Den är ju jättehäftig.
Och det är precis då när vi sitter och när ni också ser Daniel förändras, ja, i ansiktet. Och
den var så himla, det var jag och Jocke som såg exakt samtidigt, för bara någon sekund, hur hela Daniels ansikte bara förändras till någonting helt annat, väldigt obehagligt. Till och med hur ögonen bara tårfylls, för att det som var, det jag såg var ren ondska. Jag kan inte förklara det mer än så.
Nej.
Det var inte Daniel, det var något helt annat som satt där precis och visade sig i Daniels ansikte. Och att både jag och Jocke såg det samtidigt, det stärker ju det var inte bara jag som såg det. Det som Ancient Dramin, eller ska jag säga så här, vet du vad Ancient Dramin och har gemensamt med det här museet nu?
Ja, jag vet.
Vet du?
Ja.
Let's hear.
En gammal gubbe som sitter i ett kontor.
Ja, det, förutom du då. Men,
ja, precis.
Det var ett rätt där. Men det är en annan grej.
Nej, det är väl våran katt.
Katten, precis. Vi visade upp den tidigare på en live för alla medlemmar på YouTube, och då fick ni se den. Och det är ju en liten, man kan inte kalla det kanske mumifierad katt, för det är det väl inte, men det är en torkad katt.
Ja, den har slutat upp och förmultna, om man säger så. Sen har den väl torkat ut och blivit som mumifierad.
Eller hur? Och den fanns ju i Ancient Dramin i det här vardagsrummet, i ett litet glasmonter.
Mm.
Och det har ju vi även här på museet, faktiskt i det här poddrummet jämte mig. Jag sitter bara typ en meter ifrån den.
Ja.
Så att det har vi faktiskt gemensamt. Vi känner inte av någon katt direkt när vi var på Ancient Dramin, vad jag minns.
Nej, jag tror inte vi tänkte på det överhuvudtaget när vi var där. Det vi fokuserade på, det var ju, alltså, tänk om det var katten vi såg, det här svarta blobbarna.
Och sprang omkring där
med. Ja, så hon säger att det här är poltergeisten. Men det vi fokuserade på, det var att försöka kontakt med förra ägaren där, som verkligen, verkligen var där i det här själv.
Vad heter han? Humphrey?
Ja, Humphrey tror jag det var. Och var han kvar där? Det är ju det som är så intressant.
Mm.
Fanns det andra energier där? Eller har vi någonting som är från den här offerplatsen? Och, ja, jag vet inte. Det var så jädra mycket, men det är ju det. När Daniel påverkades så satte han sig. Han satt ju alltså på hans plats.
På förägarens, ja precis.
Exakt där han brukar sitta.
Mm. Men var det inte så också att Humphrey sov väl inte i sitt sovrum till slut, för han sov nere i soffan där, bara för att det var så obehagligt där uppe.
Ja, nej, men alltså de där rummen där uppe, de var ju helt otroliga. De hade till och med ett helt rum där det var färdigt, ett Ouija-bord.
Just det.
Och vi var ju där och testade det såklart. Medan du, ja, det var väl jag och Jocke tror jag som satt där och någon del. Och sen var du och Daniel i det sovrummet då.
Mm.
Och det är då det dök upp.
Precis.
I ögonen på Daniel. Men vad ska man säga, allting som händer där, alltså vad ska man säga, personbundna grejer, hörde jag på att säga. Men det är Jonna som bara går in och lägger sig rakt upp och ner i ett rum och ligger och stirrar in i ett hörn.
Mm.
Och Daniel som blir jättekonstig och bara går omkring och garvar och tycker det här är ingenting.
Nej, precis. Jag minns också det rummet där vi går högre upp i byggnaden när vi kör med värmekamera. Jag ser hur den hoppar i temperatur och Jocke känner hur någonting sätter sig på hans axlar. Den är också jätteintressant ändå. Ja. Och då släppte det för Daniel i det här och då gick det över till Jocke istället. Då. Så att det är ju en väldigt speciell byggnad, märklig byggnad. Man kan inte förklara det riktigt, men också ett enormt obehag. Jag vet inte, jag tror jag sa det någon gång, jag vet inte om jag skulle åka tillbaka dit. Men nu när man har fått distans till det så är man ju ändå lite sugen på att åka tillbaka någon gång dit.
Ja, men jag är ju också en sån här person. Har jag gjort en plats så känns det okej, that's it. Det finns så mycket andra platser att göra.
Ja, ja.
Och den tid vi har här på jorden så vill jag utforska så många platser som möjligt.
Mm.
Men därför kanske det ligger så högt i min lista att åka tillbaka just dit. Då hade jag hellre satt mig på plan och dragit till USA till exempel.
Ja, just det.
Det kan jag känna att där lägger jag hellre den tiden och pengarna på att åka åt det hållet i så fall.
Mm.
Men nej, definitivt. Har någon frågat, vill du hänga med? Ja,
Ja.
Ordna med allt med logistiken. Ta med våra utrustning så kommer jag.
Bär mig.
Ja, precis. Nej, men det är absolut. Och jag säger till och med, jag skulle inte haft något problem med att åka tillbaka till Hauska heller.
Nej.
Jag skulle kunna tänka mig att åka till alla de här ställena och bara för att utforska det en gång till. För nu vet man, när man är där så är det ju så här, vi har inte de där riktiga hotspots som man kan få.
Nej.
Vi får gå på de här sägna av ja, ägare eller besökare som har varit. Och vi, bara till exempel i Hauska till exempel, det här med trappen, med de här stegen på ovansidan, och de dyker upp när vi var där, och den här beröringen som en av assistenten som bryter ihop. Och vi ska också ha i åtanke de här personerna som finns runt omkring i produktionen. De måste ju hålla sig på en viss plats, de måste sitta där, det ska finnas kanske hämta maten, det ska göras allt det här, så vi ska vara så effektiva som möjligt när vi håller på och utreder. Vi måste ju få i oss mat, vi måste ju pausa och få äta också. Och det gör vi på våra egna spökjakter också. Det, det måste ju ätas, energi måste indagas. Men de här personerna kanske måste röra sig i vissa sträckor helt ensamma. Det är jobbigt för vissa.
Mm.
Och det, ibland så blir det som att Niklas eller Tony, kan ni tänka er följa med? Jag måste gå ända dit bort och hämta. Ja, men då gör vi det.
Mm.
Och det, de får ju alltså röra sig också i den här miljön, fast de inte ens är med i själva spökjakten, stackarna.
Nej.
Och de lämnar ju över också historier som är otroliga ibland.
Precis. Man får inte glömma bort också att men jag, liksom, vi jobbar ju med det här och vi är ute väldigt mycket på olika platser och utreder och har ändå mycket erfarenhet kring det här. Och många här som kommer, assistenter eller kameramän, ljudtekniker och som kanske är med för första gången, har ju ingen aning om det. Wow, det är bara kul att spela in en spökjakt. Men när det väl händer av någonting, att de får någon form av beröring eller att man bryter ihop av någon anledning, ja, men det är då man känner att det här är verkligt. Det här är på riktigt. Ja. Och då, vissa tycker att det är så himla obehagligt att man känner att man inte pallar vara med, helt enkelt.
Nej, och det är där jag, vad ska jag säga, det är där vi brukar komma in där med lite psykologin, att vi sitter ner och pratar lite grann. Det här fick du uppleva, att det här är en av de grejerna. Man kan säga att man kan lägga det som på olika skalor också. Det här är en beröring, som till exempel, som om vi bara går till vår egen produktion, när Johan får beröring på benet. Han har aldrig upplevt någonting i sånt här, och så får han uppleva det
i lockruvan,
ja. Och det här gör ju att han bara, det är ju helt otroligt. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men då finns jag och Tony där också. Okej, du fick en beröring nu. Det här är också det första stadiet av någonting du kommer. Det är bara början. Det kommer bli mer.
Ja.
Så det är bara att vänja sig. Men nu vet du ungefär det är. Att bli, alltså, bli berörd av någonting som inte du kan se. Eller känna, helt enkelt. Utan du bara, helt plötsligt är någon som drar i byxan och... Vad var det här? Och då ska man vara snabb och säga det. Reagera på det. Så vi också, till exempel om vi utforskar samtidigt, så vi kan vända på själva utredningen mot den här personen. Okej, nu är det någon som är nära den här. Okej, nu ska vi kolla.
Ja, det är viktigt att man hela tiden kommunicerar. Vad man tycker, om man nu ska titta på våra egna utredningar och ja, men även i spökjakt, så här, men det handlar ju om att berätta vad man känner och vad man upplever.
Ja.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mm. Och det här, det är ju också till för att vi ska kunna få det här när man gör en utredning också, de här bevisen som vi letar efter. Så vi kan sätta ihop det i ett sammanhang sen när vi sitter och analyserar det här. Okej, vänta nu. Vi alla kände kyla, pulsen gick upp och sen åker dörren.
Mm.
Det är som tre variabler. Okej, är det så här fenomenen ska ske innan en dörr stänger? Okej, då ska det vara puls går upp, rysningar och sen kommer en dörr. Och så nästa gång det händer, då kan vi alla säga så här, vänta nu, nu kommer en dörr.
Mm.
Gå igen någonstans mest troligast. Eller någonting kommer flytta på sig. För det är de här känslorna som kommer nu.
Ja, du menar att det finns ett mönster kring det, att ja, det här och det här händer, då händer eventuellt.
Ja, men det är ett exempel bara, men det, jag tror det vi måste titta ur ett perspektiv när det vi gör, för vi vet ju själva, vi kan komma in i ett rum och så känner vi bara okej, här byggs det upp nu.
Mm.
Och det här är inte, tror jag, med just den mediala förmågan, utan det här är bara någonting vi känner igen där.
Ja.
Våra kroppar känner igen det här, att här är lugnet före stormen. För här inne kommer det hända någonting snart, och mycket riktigt, efter kanske en timme eller någon halvtimme, så börjar allting där.
Mm. Och det gäller också att kunna styra spökjakten när vi väger och spelar in med resten av gänget. Att den enda som har erfarenheten egentligen, alltså den enda som jobbar med det här på det sättet är ju vi. Och har den kompetensen och erfarenheten kring det här. Att, för det är det, om man tittar och lyssnar på spökjakt, allt kommer ju självklart inte med. Men just att man där, okej, men vad betyder det här, LaxTon? Det här hände. Vad betyder det här, Tony? Vad betyder det här, Niklas?
Ja.
Vad ska vi göra nu? Att man hela tiden söker blicken, frågorna mot oss. Och det är ju naturligt på ett sätt. För jag menar, vi har gjort det här så många gånger. Och vet lite grann, okej, men det här ska vi tolka på det här sättet. Och det här betyder det här. Så att man hela tiden för spökjakten dit. Det vi tror att det skulle kunna hända mest saker också.
Ja, absolut. Och det är det jag menar. För att jag tror vi har lärt oss att se de här små... Vad ska man säga? Tecknen helt enkelt. Mm. Alltså vi reagerar på det. Vi menar, smäller det till eller det är någonting som flyttas eller någonting, då vet vi att vi måste flytta oss åt det hållet. För vi tar det som att nu är uppmärksamheten här. Nu ska vi dit.
Mm.
Och det kan ju också vara så att till slut så har vi spridit ut hela gruppen fast vi aldrig skulle sprida ut oss, utan den har delat, energin har delat upp oss. Ja.
Mm.
Ja, då var det så tanken var.
Precis. Och också att vi har den erfarenheten kring att faktiskt, alltså, lägga ord på känslor och upplevelser, att man, ja, men det här har vi varit med om innan, i och med att vi gjort så många andra utredningar själva, att ja, men det här hände också när vi var i Borgvattnet, eller det här hände också, jo, när vi var på Ekenäs slott till exempel, eller ja, jo, det här hände när vi var på sanatoriet i Sandträsk. Att man hela tiden, vi kan referera och hela tiden pussla ihop det, att det här är ett fenomen som vi kanske har stött på innan, eller en energityp, om man nu kan kalla det för det, som vi ändå känner igen, att okej, nu har det här hänt. Nu kanske det här också kommer hända.
Ja.
Eller nu ska vi göra på det här sättet. För så här gick det bra sist när vi gjorde.
Ja. Ja, men det är därför vi kallas paranormala utredare. För vi sätter ihop de olika mönster. Vi tittar på olika sammanhang. Och vi kollar ju på alla de här små vad ska man säga, tecknen och bevisen som dyker upp framför oss. Så vi inte missar den stora helhetsbilden sen i slutändan.
Mm.
Men jag tycker så här. Som, om vi tar Loftus till exempel. Otroligt ställe. Hauska, otroligt ställe. Ancient Remin. Alltså... otroligt ställe. Alltså de här ställena är ju någonting som man bara har drömt om.
Mm.
Man kommer med det bagaget man har. Man har den erfarenheten man har. Men här stöter du på saker som ligger lite utanför vad vi har upplevt. Och då kan vi bara gå tillbaka till de här svarta klumparna som rörde sig.
Mm.
Det här var ju skrämmande på ett sätt. Mm. För jag visste inte om det var djur eller inte. För det enda jag ser, det är en klump. Någonting svart, en blob helt enkelt, som rör sig.
Mm.
Och vad är det här? Det är det som är ganska intressant. Men nu har vi stött på det. Nästa gång vi ser det här, då vet vi ungefär vad vi ska göra. Det är ju att, okej. Okay,
spring därifrån.
Nej, nej. Men vi har då, enligt henne så är det en poltergeist.
Ja, precis.
Okej, okay, är det här den visuella bilden av en poltergeist? Ja, då får vi se när nästa gång det dyker upp. Då ska vi be den här klumpen och den här poltergeisten då förflytta saker.
Mm.
Då kan vi definitivt säga att den här klumpen som rör sig omkring i de här byggnaderna är en poltergeist.
Precis. Nej, men jag tror, nu har vi bara pratat om några få platser från säsong 1. Vi har ju både Karostaprisen i Lettland. Vi hade ju även då det här komplexet i Tyskland, det här Hallstätte Grabuschwe, om jag nu uttalade det rätt. Men vi hade ju även Athlehampton House i England, också en häftig byggnad. Där jag för första gången faktiskt fick se och förnimma den här kvinnan som står i badrummet som sätter en snara runt halsen då. Så det var ju också ett speciellt hus.
Ja.
Och den här biljardkulan som flyttar på sig. Så det alla spökjakter vi har varit på har ju sin speciella skärm. Stället i sig och de upplevelserna vi fick då. Athlehampton får vi inte glömma bort. Det som spelas in på vårt övervakningssystem. Hur Vad är det som händer egentligen?
Nej, men det som händer det är att det är en sån här ståsynk på Jocke efter vi har gjort en session och jag tror vi alla skulle käka efter någonting. Och jag har ju våra övervakningskameror och vi har ljudupptagning överallt och då står Jocke och berättar lite grann till kameran så här. Och då ser jag på kameramannen att han flyttar bort den här luren från örat, att han hör någonting. Så han börjar titta runt lite så här, vänta nu, vad var det här för någonting? Så när det är klart med Jocke då frågar han kameramannen, hörde du någon som sa sorry, sorry eller någonting? Han bara, nej, det hörde jag inte. Och så tittar han runt så här, men jag hörde någon i hörlurarna. Och han har ju hörlurarna kopplade då till micken som Jocke pratar i. Alltså till hela det här ljudsystemet som är med. Och han bara, ja men det här var skumt, jag hörde verkligen. Så jag tänkte, okej, jag måste kolla på övervakningen. Och så jag spolar ju tillbaka.
Mm.
Mycket riktigt. Någon ropar från övervåningen, sorry, sorry.
Och där hade vi kameran och ljudupptagningen för våran system. För våran system.
Och det var väldigt nära just den kameran. För vi hade olika kameror, gick igenom allihopa. Men det var den kameran som var på, vad ska man säga, på den övre delen av
balkongen där.
Ja, på den här balkongen med den stora öppna spisen där.
Just det.
Och där var det närmast ljudet. Och där var det sorry, sorry. Och det är ganska intressant att vi lyckades dokumentera det. För det är precis bredvid det här rummet där du såg kvinnan typ.
Just det.
Så allting var ju samlat och centrerat på den här platsen. Och det var ju precis ovanför vart vi satt och egentligen hade som lunchrum och middagsrum. Och det var precis ovanför där.
Mm. Det var ju det i det övervakningscentralrummet du också såg det här ansiktet komma ut från väggen.
Ja, precis. Och det var jävligt freak. Alltså.
Kan du inte berätta lite kort om det va?
Nej, men alltså det som vi sitter i det här rummet också, det är ju ett aktivt rum. För hela Ethelhampton var ju aktiv på hade ju saker som hände överallt, men vi valde att sitta i det här rummet och sen drog vi ut alla kablarna. För vi hade ju det här lilla vrån bakom det här tyget där vi stoppade en PNB och PNB reagerar på att det är någonting som rör sig där.
Mm.
Och sen efter det så sitter jag ju där vid övervakning så jag plötsligt ser den här mannens ansikte bara trycks genom väggen och så vroom, försvinner. Men det är inte nog med det. Sen ringer den jävla ringklockan.
Just det.
Och när ringklockan ringer, det är som att någon utanför dörren ska in. För ringklockan är i det här lilla skiffet där vi hade PNB, där det var rörelse. Men vi hittade inte någon knapp.
Nej.
Det fanns inte en knapp för att kunna aktivera den där ringklockan i närheten.
Men det måste ju vara någon form av gammal entré inne, att det var någon som påkallade uppmärksamhet.
Jag tror det tjänstefolk kom in där med kanske med grönsaker eller mjölk.
Teasers.
Ja, precis.
Eller servera teaser.
Så det var ju det som var så jävla häftigt och vi försökte verkligen, verkligen hitta den här knappen och försökte återskapa den. Men det gick inte, det fanns ingen knapp helt enkelt.
Nej.
Men ljudet var där.
Mm. Ja, det är ju galet egentligen. Ja, alltså nu har vi pratat lite kort om några av avsnitten och jag märkte att vi hann nog bara med säsong 1 där. Men då, det finns ju anledning att hoppa tillbaka i så fall framöver i kommande poddar eventuellt och prata om resterande. Det finns ju mycket, mycket mer spännande saker som har hänt på alla andra locations.
Ja, men det dyker ju upp saker i en själv också när man sitter och lutar tillbaka lite grann och reflekterar så dyker det upp på olika saker som är spännande. Men här får ni också höra ur vårat perspektiv, hur jag och Tony ser det här när vi gör de här utredningarna med de här små tecknarna, med de här variationerna och hur vi reagerar och rör oss egentligen.
Mm. Så tusen tack för att ni har lyssnat på den här podden och sånt här. Nästa podd spelas in i en husbil någonstans i Sverige. Vi får se hur det blir. Jag tror att det kommer bli grymt bra. Men tills nästa gång, ta hand om er. Ha det bäst.
Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt.